Alla bråkar om Hanif Balis twittrande. Är det rimligt? Och vad säger reaktionerna om vårt samhälle? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. I veckan kritiserade den kontroversiella riksdagsledamoten Hanif Bali den tidigare moderatledaren Carl Bildt mycket hårt på Twitter. Han har nu ifråntagit sina politiska uppdrag som suppleant i riksdagens EU-nämnd och arbetsmarknadsutskott och bett om ursäkt för sitt twittrande. Vilka krafter ligger bakom? Hur ser konflikten ut? Och hur bör egentligen en bra ledare agera i en situation som denna? Dessa frågor tar jag upp i dagens video. Om du uppskattar mina videor så hjälper du mig att fortsätta göra dem. Om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster, ditt bidrag gör stor skillnad, så tack till alla som donerar. Glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det, och klicka även i klockikonen så har du chans att få en notis när jag släpper nya videos, vilket jag gör med matematisk precision varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om kommunikation, konservatism och konflikt. Häng med! Den florentinske filosofen och författaren Niccolò Machiavelli författade under början av 1500-talet en banbrytande realpolitisk manual kallad Fursten. I boken ger Machiavelli pragmatiska och ibland moraliskt kontroversiella råd om hur en härskare bör bete sig för att gripa och behålla makten. Boken har blivit tongivande både för näringsliv och för modern politik.
Oh, Machiavelli, you've told me nothing I don't already know.
Och betraktas trots sin bitvis cyniska pragmatism som en management-klassiker. En framgångsrik furste är, enligt Machiavelli, en person vars ledarskap föranleder det inflytande och de resultat han önskar. En furste vinner folkets respekt när han är en god vän eller en svuren fiende, det vill säga när han rakryggat tar ställning utan att tveka. De svenska moderaterna har ett minst sagt ansträngt förhållande till denna rakryggade ledarskapsdefinition, vilket ställs på sin spets när det gäller riksdagsledamoten Hanif Bali, som i veckan grovt kritiserade partidignitären och före detta partiledaren Carl Bildt. Hur hanterar man en klipsk hovnar som vunnit folkets gunst men som förolämpar aristokratin? Rimligen inte genom att ge narren en offentlig örfil. Aristokratin kommer nämligen att betrakta straffet som förvekt, för sent och utan trovärdighet, och folket kommer att anklaga fursten för egenmäktig förljugenhet, feghet och svek. Ändå är det precis detta moderaterna har lyckats göra, ett ställningstagande som gör alla parter missbelåtna.
Nobody's happy.
Hanif Bali har under lång tid kritiserats för en rad kontroversiella utspel och formuleringar. Hade moderaterna tagit Machiavellis råd, hade de i samband med dessa utspel kunnat vinna respekt både som svuren fiende eller som en god vän, antingen med en resolut nedsatt fot eller med ett rakryggat försvar för ett högt tak. Att istället bestraffa först när den interna makten har blivit förolämpad får fursten att framstå vek och opportunistisk inför båda lägren, och stärker istället narrens roll som martyr. Problemet är dock större och mer intressant än både de sakfrågor som dryftas och eventuellt internt maktspel. Situationen illustrerar nämligen den tilltagande friktionen mellan två paradigmer. Konflikten mellan gammalt och nytt, mellan kollektivt och individuellt, mellan analogt och digitalt. Alla organisationer behöver ha ett tydligt och välförankrat ledarskap, och det är uppenbart att det inte går att hålla sig med vare sig mellanchefer eller partimedlemmar som aktivt motarbetar organisationens övergripande mål.
Honestly, I hate working here. They are so weird.
Men den löpande konflikten runt Hanif Bali går mycket djupare än partiorganisationen. Den belyser förhållandet till de nya krafter som frigörs genom teknisk utveckling. Ena sidan av denna konflikt företräder i princip en reaktionär linje. Man betraktar den digitala kommunikationseran som en besvärande parentes, vilken man hoppas snart ska avslutas så att den bekanta ordningen kan återupprättas.
We men like to refer to as the good old days.
Även om ingen partifunktionär skulle bekänna sig till den reaktionära flanken, så är det den position man företräder när man dryftar tankar om att Moderaterna helt ska lämna Twitter.
Twitter, unfollow.
Arbetar för att ta fram en uppförandekod som reglerar partiföreträdarnas kommunikation och efterlyser ändå fler halvsovande vuxna i rummet.
What? We're all grown men here, Satan.
Konfliktens andra sida präglas i det närmaste av en revolutionär anda. Starka känslor, kreativ spretighet och där rop på radikal omstöpning ofta överröstar den machiavellianska pragmatismens credo. Balansen mellan dessa två krafter är svår att navigera, men historien lär oss att det förflutna aldrig kommer tillbaka i samma form. Partiorganisationerna är präglade av industrisamhällets villkor, där stora mängder människor var tvungna att samlas under ett ideologiskt paraply för att man skulle kunna uppnå de skalekonomiska fördelar som möjliggjorde exempelvis dyrbar masskommunikation i en tid som dominerades av analog papperspress och etermedia. Den digitala kommunikationseran präglas istället av de storskaliga organisationernas upplösning. Varumärken och reklam ersätts med individer och information. I ett medielandskap där den uppväxande generationen har vant sig vid att ständigt kunna stå i direkt flervägskommunikation med alla andra, blir individen som avsändare en integral del av budskapets trovärdighet. Man följer en individ. Inte för dennes titel eller plattform, utan för det förtroende som vederbörande byggt upp i relationen med andra människor online. Hanif tycker saker, och han säger dem på sitt eget färgstarka sätt. Vissa tycker det är förfärligt, andra tycker det är fantastiskt. Detta är ett signum för en individ som vågar stå för sina egna åsikter snarare än att anpassa sig efter god ton, artighet, vad som är praktiskt och slätstruket. Detta har gjort honom till en av Sveriges mest väletablerade politiker, eftersom det är en kommunikationsstrategi som är i takt med sin samtid och i konflikt med de opersonligt sövande, fokusgruppande talking points andra politiker på beställning rapar upp i samband med partiledardebatter.
Vi behöver hitta finansiering.
Men om du svarar på den frågan, kommer jobb att försvinna när man höjer de här arbetsgivaravgifterna?
Jag vill ju ut, för det första så går jag till...
Ursäkta, kan du svara ja eller nej?
Nidbilden av en politiker som pussar barn på huvudet, gör segertecknet inför massorna och som håller exakt samma artificiellt emotionella tal på ort efter ort efter ort för att ge sken av personlig förankring.
Mitt Europa bygger inte murar! Vi hjälps åt när nöden är stor!
Kunde lika gärna vara en eulogi över 1900-talets politiska kommunikation. I en värld där mobiltelefoner direktsänder varenda utspel avslöjas det icke-autentiska omedelbart. Det partipolitiska etablissemang som företräder den reaktionära linjen svarar på denna situation med mediaträning, förberedda formuleringar och micromanagement av partiföreträdarnas utspel. Det är beklämmande att skåda och så tråkigt att klockorna stannar. När sedan hela internet väljer att klicka fram något annat, något mindre uppstyrt, något som andas den individuella autenticitet som man vant sig vid på det övriga nätet, då svarar denna falang med en önskan om att helt lämna Twitter, eftersom den när folket istället ger sin uppmärksamhet inte passar in i den döende organisationsmodellen. Incitamentet att försvara partiorganisationernas status quo är mycket, mycket starkt inom politiken, eftersom det har framvuxit en hel bransch som livnär sig på att behärska dess regler och interna strukturer. Unga elevrådsordföranden slussas genom ungdomsförbunden vidare till kommunalpolitiken. De som är duktiga går vidare till riksplanet och kanske en dag får ministerposter. Helt utan självupplevd erfarenhet av vare sig näringsliv eller traditionellt förvärvsarbete. Rollen i partiet försvaras inte huvudsakligen av ideologiska skäl, utan av praktiska och ofta privatekonomiska skäl. Att hålla sig väl med partiet blir viktigare än att, för att citera Shakespeare, "to thine own self be true". Och så tillåts detta syrefattiga spektakels dominans rulla vidare medan energiknippen paketeras i frysboxar till höger och vänster istället för att fostras till ideologiska dynamon som skulle kunna komma partiorganisationen till gagn. Önskan att frisera, polera och styra hur samtal bedrivs uppfattas av få utöver de närmast sörjande som ansvarsfullhet, mognad eller seriositet, utan snarare som ett ängsligt kamrerstyre, vilket genom ett fegt bakhåll dunkar ordningens konservativa domareklubba i skallen på individer som dristat sig att pröva sina digitala kommunikationsvingar och försåtligen helt själva lärt sig att flyga. Det är sant att Hanif Balis Twitter-kommunikation är yvig och ibland går över gränser som jag själv inte hade velat korsa. Det är också sant att ambitionen att medverka till ett bättre samtal och ett bättre samtalsklimat är god. Men detta kan inte uppnås genom hårdare styrning.
The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your finger.
Om man inte uppskattar vad som sägs bör man istället själv säga någonting bättre. Och detta är den springande punkten. Kritiken mot Hanif Bali handlar nästan uteslutande om hur hans kommunikation bedrivs. Tonen, ordvalen, nerven. Det förekommer nästan ingen problematisering av vad som faktiskt sägs och menas. Och det syns mycket, mycket lite av annan slagkraftig borgerlig kommunikation överhuvudtaget. Det bör inte på något sätt vara oacceptabelt att partiföreträdare kritiserar varandra hårt. Tvärtom borgar detta för en livskraftig interndebatt. Borgfred, partipiska och centralstyrning är betydligt större fiender, vilka genom tyst likriktning lät borgerligheten släppa igenom både skattefinansiering av public service och slopad skattefrihet för privata vårdförsäkringar. I en situation där Hanif Bali sannolikt är Sveriges mest kända politiker och Moderaterna samtidigt i det närmaste är osynliga, framstår det som en tveksam strategi att försöka begrava sig själva levande i syfte att bevara en utdöende, vertikal kommunikationsstrategi. Att frånta en uppenbart begåvad ung politiker alla sina uppdrag för att förfäkta ett moraliskt ideal och tvinga narren att kyssa furstens hand kan lätt riskera att bli en dödskyss snarare än en seger. Tycker du det är viktigare att vidmakthålla ett frodigt och vildvuxet demokratiskt samtal än ett reglerat och opersonligt sådant? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Jag heter Henrik Jönsson och jag slipper, tack och lov, partipiskan och alla andra piskor när jag uttalar mig. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.